Du lyssnar på Floden i en författarinläsning av mig, Marcus Lutterman. Jag kände att han var död invärtes, inte en del av de levandes värld, inte heller ett spöke och inte en gengångare, utan något påtagligare, köttsligare, ett lik som aldrig dött. Sergej Lebedev vid glömskans rand. När jag såg honom där i ödemarken ropade jag: förbarma dig, jag ber dig, vad du än är, människa eller skugga. Människa är jag ej, men var, blev svaret. Dante Alighieri, Helvetet, sång 1. Jonathan Berg kör västerut på E20 och önskar att han förbehållslöst kunde längta hem. Han är klädd i mörkgrå kostymbyxor och ljusblå skjorta och han tycker inte om något av plaggen. De skaver och han behöver inte ha något mer i sitt liv som skaver just nu. Han vrider kroppen i sidled. Huden känns flottig, ryggen stel. Han vaknade på ett hotell i München. Hade ett sista möte med den tyska samarbetspartnern på förmiddagen. Blev sittande i gaten i 2 timmar innan det försenade planet äntligen kunde lyfta. Och fastnade sedan i en evighetslång bilkö på grund av en trafikolycka utanför Enköping. Nu har han bara några kilometer kvar hem och den hemlängtan han tidigare känt överskuggas allt mer av en malande oro. Han tänker på sin son och funderar på hur många goda gärningar som krävs för att reparera skadorna från en ond. Minnena borde väl åtminstone blekna med tiden. Emil är trots allt bara 5 år gammal. Hur mår han? Hade han frågat Linda igår kväll, precis som han gjort kvällen före. Som vanligt, hade hon svarat. Det märks inget särskilt. Han byggde ett rymdskepp i Lego idag, helt efter eget huvud. Jag tog ett kort på det, jag kan mässa dig det. Jonathan hade legat på sängen och stirrat upp i hotellrummets tak och lyssnat efter nyanser i hennes röst. Nyanser som kanske kunde ge honom mer information än den som uttalades i ord. Saknar han mig? Hade han frågat. Ja, har han sagt det? Du vet hur han är. Han säger inte så mycket om sådana saker. Tystnad. Tydliga andetag på andra sidan luren. Lite skrammel i bakgrunden. Jonathan såg framför sig hur hon gick runt och plockade undan leksaker medan de pratade. Jag saknar dig, hade han sagt. Efter att de avslutat samtalet hade Jonathan fortsatt stirra upp i taket och önskat att han redan var hemma. Att han låg i sin egen säng och kände sin hustrus varma kropp mot sin. Nu, 17 timmar senare, önskar han att resan inte skulle vara över riktigt än. För så länge han är i rörelse är han okej. Då är hans fantasibilder av hemkomsten lika giltiga som den verklighet som ännu inte ägt rum. Ett molntäcke hänger som en otvättad gråvit filt över tillvaron och på radion intervjuas en klimatexpert om den ovanliga värmebölja som är på väg att dra upp från kontinenten och som väntas ge sommartemperaturer ända upp i Västerbotten. 20 grader i mitten av oktober, är det verkligen normalt? Frågar reporten och får ett komplicerat och siffertungt resonemang till svar. Jonathan svänger av motorvägen, korsar Svartån, passerar köpladorna och snabbmatsrestaurangerna och är snart inne i sitt eget bostadsområde. Allting ter sig så välbekant här. Villorna och radhusen, Emils förskola, lekparken och den lediga fotbollsplanen där Emil alltid vill klättra i näten och leka spindel istället för att spela fotboll. Ändå är det något i det välbekanta som inte stämmer. Han undrar vad. Eftermiddagsljuset har börjat mattas när han svänger in på Återvändsgatan. Huset som har varit hans och Lindas hem i 7 år nu ligger näst längst in på vänster sida. En 2-våningskåk med vit tvärpanel och rymlig sydstatsveranda. De har lagt hur mycket pengar och tid som helst på den där verandan. Det var Jonathans idé. Han hade sett framför sig hur han skulle sitta i en gungstol på sin veranda och bara vara. Låta tankarna vandra, eller till och med stillna. Njuta av tillvaron här och nu. Gungstolen köpte han för en struntsumma på Röda Korset. Han slipade av den, målade den vit. Men när han äntligen fick chansen att sätta sig i den och gunga och betrakta bilarna och människorna som passerade förbi på gatan kände han sig som ett fån. Efter bara några minuter lämnade han gungstolen och sedan har han aldrig satt sig där igen. Han svänger upp på den stenlagda garageuppfarten, stänger av motorn och kliver ur. Oväntat mild luft baddar hans reströtta ansikte och han tänker att det kanske är en föraning av den väntade värmeböljan. Han sträcker på sig och knådar nacken några gånger. Sen drar han på sig kavajen, plockar upp kabinväskan ur bagageutrymmet och kliver upp på verandan. Ett varmt ljus välkomnar honom innanför ytterdörrens frostade glas, men dörrhandtaget är kallt. Han håller handen på det i några sekunder innan han till slut trycker ner det och går in. Hans hjärta bultar hårt, men han anstränger sig för att låta glad och lättsam. Hej, hej! Den saknade är tillbaka igen! Inget svar. Det luktar ungsgrillad kyckling inifrån köket och han hör ljudet av en stålvisp som med hög frekvens rörs runt i en kastrull. Hallå! Ropar han. Det vispande ljudet upphör. Steg närmar sig från köket och Jonathans oro trängs tillfälligt undan av en överväldigande längtan. Han sätter ner väskan för att kunna krama Linda med båda armarna, för att kunna hålla henne kvar i sin famn och aldrig släppa taget. Men Linda passerar bara förbi i dörröppningen. Hon har sitt mörka hår uppsatt i en slarvig tofs och Jonathan hinner se att hon bär på några tallrikar och en skål innan hon försvinner ur sikte igen. Förundrad står han kvar in till klähängaren utan att riktigt veta vad han ska göra. Han hör hur Linda placerar ut tallrikarna på bordet. Sen passerar hon åter förbi dörröppningen, fortfarande med blicken rakt fram. Det vispas på nytt i kastrullen. Kylskåpsdörren öppnas och stängs. Kort därefter hörs det frasande ljudet av en kniv som skär genom ett salladshuvud. Så vänds hans uppmärksamhet uppåt istället, till de lätta fötterna som snabbt rör sig på övervåningen och som sedan fortsätter ännu snabbare nedför trappan. Emils steg. Deras älskade femåring, alltid på väg någonstans, alltid i för hög fart nedför trappan. Genom spjälorna ser Jonathan honom komma farande. Han har sin byggare Bob-pyjamas på sig, den som han ärvt av sin favoritkusin och som fortfarande bär spår av kusinens lukt. Han stannar tvärt på näst sista trappsteget, böjer sig fram som en backhoppare och gör ett jämfota hopp ner på golvet. Hans nakna fötter tar mark på hallens klinkergolv med ett smackande läte. Sen vänder han sig åt sidan och tittar förvånat på sin pappa. Tar några steg emot honom och stannar igen. Stirrar rakt in i hans midja. Hej, säger Jonathan och ler. Emil lägger huvudet åt sidan, som om han lyssnar efter något som hans hörsel nätt och jämnt kan uppfatta. Jonathan går ner på huk. Vad gör du, killen? Emil rätar på huvudet igen, stirrar intensivt på sin pappa med en blick som söker, som letar svar. Jonathan försöker andas, men det känns som om han ligger i en isvak och har fått andningsorganen paralyserade av kylan. Det är nu jag betalar priset, tänker han. Det är så här min son kommer att se på mig i fortsättningen. Emil! Lindas röst inifrån köket, mjuk och varm. Emil, maten är klar. Emil står kvar. Han rynkar näsan som han alltid gör när hans hjärna arbetar intensivt med något. Så sträcker han ut handen framför sig och rör den försiktigt fram och tillbaka, som om han trott sig finna en osynlig tråd i luften. Fingrarna är så nära Jonathans näsa att han kan känna lukten av leklera. Vad ser du för något? Frågar han Emil. Linda kommer ut i hallen och tittar på sonen med road blick. Vad gör du, gubben? Frågar hon. Emil växer sin förtrollning och vänder sig mot henne. Det var något konstigt där. Var då? I luften. Emil tittar på sitt finger. Det hänger ett långt, ljust hårstrå där. Toker. Kom nu så ska du få åka mamma bil till matbordet. Hon gör ett brummande ljud och sträcker ut armarna mot honom och Emil springer rakt in i hennes famn. De kramar om varandra hårt och skrattar båda två. Sedan lyfter Linda upp honom, brummar ihållande och bär iväg honom mot matbordet. Och så är de borta. Jonathan står kvar utan att veta vad han ska göra. I den långsmala halsspegeln noterar han att det sitter ett ljust hårstrå på hans kavajslag. Han försöker att ta bort det med fingrarna men får inte tag i det. I spegeln syns det långa hårstrået tydligt, men när han famlar efter det med fingrarna kan han inte känna annat än kavajslagets lena tyg. Inifrån matsalen hör han Linda och Emil prata med varandra. Han hör vatten hällas upp i glas och bestick som klingar mot porslin. Ett minne växer liv i honom. Minnet av en känsla. En mörk känsla. Från hans egen barndom. Han försöker hålla den ifrån sig, men det går inte. För känslan finns här i hallen just nu. Den kväver honom. Får honom att krympa tills väggarna är höga som murar. De får inte göra så här mot honom. De får inte. Han backar mot dörren. Trycker ner handtaget högt och ljudligt. Ingen reaktion. Bara småprat vid matbordet. Mer ketchup, mamma? Nej, nu räcker det. Men bara lite till. Ät upp en potatis först, så kan du få mer sen. Lovar du? Ja, jag lovar. Jonathan lyssnar med en ökande känsla av panik i bröstet. Den helt vardagliga dialogen mellan en mamma och hennes son framstår med ens som något ogripbart, bortom räckhåll. De befinner sig i en egen värld där inne, en värld där han varken tycks saknad eller önskad. Och minnet får starkare form nu, minnet av någon som inte såg honom, någon som borde ha sett honom, mest av alla. Det skriker i hans huvud, skriker som det gjorde då, när han var liten och försökte hålla för öronen och upptäckte att det inte hjälpte. Han kan inte vara kvar här, han måste ut. Han öppnar dörren, tar ett kliv ut på verandan. Ja, men då går jag väl då, får han ur sig. Kanske hör han ett svagt "mm", inifrån huset, just som han drar igen dörren bakom sig. Men han är inte säker.